Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Varmt välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 213. Vi är i ett landslagsuppehåll men står inför en stor Double Game Week 29 och det finns väldigt mycket att prata om. Vi spelar in tisdagen den 28 mars och vi är fulltaliga, alla tre poddmedlemmar är med ikväll. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska kolla in i våra egna byggen, lite vilka drag vi kikar mot och hur vi planerar att nyttja våra kvarvarande chips. Vi går ju nu in i en ganska intensivt skede av fantasy där ja, det är blanks och dubblar lite om vartannat och chips dras mer eller mindre lite i varje omgång. Vi ska berätta hur vi planerar att använda våra kvarvarande chips. Sen ska vi prata veckans punkter där vi kommer prata just om de här dubblarna och blanksen, vad vi vet och vad vi tror att vi vet. Lite syn på tillgångar från några olika lag som är lite extra intressanta att diskutera just nu. Och lite benchbussnack här i 29an som många kikar mot. Vi kommer med veckans rekommendationer, har en kaptensektion inför Double Game Week 29 och svarar på era lyssnarfrågor. Och vi är fulltaliga. Stefan, du missade förra veckan men är tillbaka nu och ja, men FBL-guden är på din sida just nu. Gröna pilar fortsätter.
Ja, nej, men det känns riktigt bra. Vi har ju kommit fram till att jag är grym på att sätta kapten i Patreon-tråden, så att det är väl det som har fallit väl ut framförallt. Nu senast så hade jag den på Saka och det räddade ju liksom hela omgången. 18 pinnar på honom. I övrigt var det ganska skralt med poäng och ja, men det tog mig upp nu till 36k, bästa placeringen på hela säsongen. Så att man har lite tillförsikt här inför 29 som kan bli riktigt utslagsgivande hur det faller ut.
Mm. Ja, jag ligger på en overall rank på 229 000 och hade jag haft samma kapten som dig hela säsongen så hade jag faktiskt legat före dig, jag vet inte, runt 30k kanske. Men ja, det är ett stort arbete att sätta kapten, det har vi sagt, men jag hade gärna sett att man kör utan. Vad är din ursäkt, Fredrik, till att ligga på en overall rank på 693 000?
Ja, men jag provade ju det med tresiffrig rank runt den här tiden förra säsongen, så tänkte jag sexsiffrig rank ska jag prova nu också. Nu har jag provat båda och kommit fram till att inför nästa säsong så var tresiffrig rank mycket roligare. Så att, nu har jag känt på båda, så då vet jag vad jag gillar bäst helt enkelt.
Ja, det hade jag kunnat sagt åt dig innan, jag hade inte behövt testa. Men den fördel du har, Fredrik, till skillnad från mig och Stefan, det är att du har kvar ditt andra wildcard. Och nu när vi blickar framåt, är det så att du planerar att dra dig i Game Week 33? Jag försöker bara kolla om jag skulle ha kvar det när det hade kunnat varit aktuellt för mig själv.
Mm, det är 33an som siktet är inställt på. Så att, det kommer att bli en annorlunda chipstrategi här i slutet. Jag har ju, som jag var inne på förra veckan, som sagt inte så mycket att förlora. Så att, för min del lutar det åt, eller det är ganska så här, locked in med free hit 32 och wildcard 33. Och det lutar mer och mer åt att det blir bench boost i 34an istället för 29an.
Mm. Intressant. Vi ska prata lite för- och nackdelar om det här när vi kommer till veckans punkter. Stefan, du har precis som mig bench boost och free hit kvar och våra planer ser väl väldigt liknande ut skulle jag tro. Bench boost nu i 29an och free hit i 32. Jag och Fredrik avhandlade just det här med free hit i förra veckans podd lite grann och det känns som upplagt för free hit 32.
Ja, men free hit 32 är redan, det har jag redan planerat för när jag drog wildcard mer eller mindre. Så att den är locked in och där kan jag inte göra någonting åt. Bench boost i 29 är inte locked in. Det beror på här på presskonferenserna skulle jag säga hur mycket stök man har. Just nu har jag två flaggor i bygget vilket inte är optimalt. Och sen har jag både Estupinian och Mitoma som har långa resor hem till till Brighton, så vi får se hur det faller ut. Om det blir mer stök än så här, då börjar det, ja, men då börjar det kännas lite skralt. Och då får vi se om jag sparar eller inte.
Mm. Och om du ska dra ett bench boost i 29 eller inte, påverkar såklart vilka byten du då planerar att göra, gissar jag.
Ja, nej, men Gabriel åker nog ut, så han lär väl göra ett nytt mål, det förutsätter jag. Men sen, det är nog mitt, jag har ju bara ett byte gratis, och det är väl det jag siktar på att göra. Sen får jag se om jag plockar Saka eller Kane också, där är jag inte helt säker. Jag tycker, ja, men båda de visar bra form här i landslaget. Det finns bättre alternativ för Saka, där man skulle kunna få in en Bruno Fernandes. Så att det är väl han som ligger närmast till hans för att ryka. Men det är inte alls säkert att jag tycker av det.
Nej. Jag är i liknande läge som dig, Stefan, har också ett fritt byte, har tre stycken singelspelare i Gabriel, Saka och Kane. Jag kommer med, ja, men 99% säkerhet dra mitt benchboost i 29 och kommer då förmodligen ta en minus 4 och plocka Gabriel och Saka, och det blir nog Bruno Fernandes på mitten. Och ja, försvarsspelaren är inte alls lika säker, men jag tror att det kommer bli Luke Shaw i alla fall och få min United upptrippling redan nu här till 29. Och det är ju såklart med tanke på dubbel, men kanske minst lika mycket för, ja, med resten av säsongen, och att göra det bytet nu. Jag tar hellre två matcher från Shaw, även om Casemiro är frånvarande för United, så gör jag hellre det. Och så får vi se. Fredrik, också ett fritt byte på dig. Planerar du för några minus, eller hur tänker
du? Nej, tanken kring om jag nu håller mig borta från ett benchboost är att det verkligen inte drar några minus, utan hoppas att alla som drar minus drar på sig för mycket minuspoäng utan att få full utdelning. Så då blir det, nyttja ett fritt byte med 2,9 miljoner på banken, så kan jag göra ett rakt byte från Sarabia antingen till James Maddison eller till March eller McAllister i Brighton. Och det kan ju tyckas vara ett enkelt byte om man inte sitter upp tripplat i Brighton, att bara gå på någon av Brighton-tillgångarna. Kruxet är ju lite det här med dead-end-körningen i 32an, att det är 30-31 efter dubben i 29an att titta på. Mm. Och då har ju Brighton två ganska tuffa matcher med Tottenham och Chelsea borta. Madison möter väl City där också, men han har ju Bournemouth däremellan, så att får gå lite på känsla där vad jag tror. Men det lutar faktiskt åt en James Maddison nu.
Spännande. För att följa exakt vilka val vi väljer och så rekommenderar vi ju alla våra lyssnare att bli patrons. Vi meddelar ju alltid i Messenger-tråden vad vi gör för byten och hur vi planerar vår gameweek lite närmare. Vi kommer ju få mer information, och det här är väl ett typiskt sånt tillfälle. Stefan nämnde de gula flaggorna. Vi har ju en del gula flaggor som ligger ute där vi tror att en del av dem kommer tas bort när presskonferenserna kommer. Så att det är läge att hålla i sina byten som vanligt. Och Patreon då, stötta oss via Patreon, det gör man via patreon.com/svenskafpl. Man kan välja att stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Och Fredrik, det är väl en extra bra anledning att bli Patreon just nu?
Ja, men vi tycker det, för vi har ju hintat lite här under mars månad att vi ska köra en utlottning. Det var ju ett tag som vi gjorde det nu, och då har vi tänkt att för första gången göra någon form av differentierad utlottning. Det är ju ingen hemlighet att vi har flest patrons på våran benchboost-nivå, 25 kronor. Vi har många patrons även på free hit-nivån, 35 kronor. Så har vi inte lika många, men ändå ett par dussin på wildcard-nivån, 50 kronor. Och tanken här är att vi ska göra en utlottning där vi kommer att lotta ut ett speciellt pris till respektive Patreon-nivågrupp. Och för att börja då med våran benchboost nivå 25 kronor i månaden, så kommer vi låta ett superklubb till någon lycklig Patreon på den nivån. Vad det gäller free hit-nivån 35 kronor i månaden, så kommer vi låta ut ett presentkort på nakata.se på 500 spänn. Riktigt schysst nu när de kör lite bra reor och sådär. Jag var inne och kikade, det fanns en hel del schyssta t-shirts som jag själv har tänkt att lägga vantarna på som var nedsatta. Så det är ett bra tips. 500 spänn där för någon som är Patreon på 35 kronors nivån. Free hit. Och för våra wildcard-nivå Patreons som stöttar oss med 50 kronor i månaden så langar vi upp 1000 kronor i presentkort på unisportstore.se. Så då kan man gå in och köpa sig årets tredje tröja som är grön och fin om man gillar Liverpool till exempel. Eller om man gillar något annat lag, då kan man köpa deras tröja. Fotbollströjor ligger mig varmt om hjärtat, så det är ju en stark rekommendation. Och 1000 spänn gör att man kommer ganska långt på vägen. De är inte helt gratis idag. Och då ska jag säga att ni som är Patreon redan och känner att jag kanske redan har köpt ett superklubb och är på 25 kronors nivån, det är helt okej. Och så länge du innan den sista mars går och höjer upp det nivå, då är du med i den nya nivån. Du som inte är Patreon och känner att det här lät ju skoj, in innan den sista mars och regga dig för att vara med i utlottningen.
Och som du nämnde också, inte nog med att det blir fetare pris ju högre upp man kommer. Det är även färre personer som är med i utlottningen om 1000 kronors presentkortet på Unisport Store än vad det är på Superclub. Så att det är också en anledning då. Större chans till vinst. Nog snackat om detta. Vi går vidare till veckans punkter. Och vi fick ju nu officiellt en Double Game Week 34. Vi har ju hintat ganska mycket om det här tack vare de här fixture-gurusarna, Ben Krellin bland annat, som brukar ha bra koll på det här. Men nu är den även officiell. Jag tänker att vi kunde summera lite vad vi vet och lite mer vad vi tror oss veta som inte är presenterat än. Det vi vet och som är verkligen för dörren, det är att vi har en stor dubbel nu i Game Week 29. En så här stor dubbel kommer vi inte se någonting här längre fram under säsong. Däremot så är den ju direkt efter ett landslagsuppehåll. Men det är 12 stycken lag som dubblar. Vi har även pratat om att det eventuellt skulle kunna smyga sig in en minidubbel för Newcastle Brighton i Game Week 31. Men det ser inte ut att göra. Man vet ju aldrig. Men jag har svårt att se att de skulle göra officiellt med Double Game Week 34 som ligger längre fram i tiden och inte trycka in Newcastle Brighton där i 31an. Och då har jag direkt kollat lite vad Ben Krellin tror, och han säger att det är väldigt troligt att det istället blir i Game Week 36, men det här är inte officiellt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det som däremot är officiellt, det är att vi har en blank Game Week 32 för 4 lag på grund av FA Cup semifinal, och det är City, det är United, det är Brighton och Chelsea som blankar i 32. Och det är därav vi pratar free hit, passar ganska bra för att det är många som kommer sitta upp tripplat i både Brighton och United, och man kanske har Haaland och man kanske har Chilwell eller Kepa. Det finns en del tillgångar från de här lagen som passar rätt bra och free hitta, för att man vill inte byta ut dem inför det för att de har dubblar efter 32. Och faktiskt redan i 34 som nu är officiellt då 6 lag dubblar. Chelsea dubblar inte då, däremot Brighton, United, City som blankar i 32an har dubbel tillsammans med Liverpool, West Ham och Fulham. Och det är här då du Fredrik pratar om att eventuellt dra en bench boost. Sen så vet vi att det är lag som har matcher kvar att placeras in. Jag nämnde Newcastle Brighton som gissningsvis då kan komma i 36an. Men sen förväntar vi oss en Double Game Week 37 också, då 4 lag kommer behöva dubbla. Och det är Brighton, United, City och Chelsea. Så det är de lagen som blankar i 32an. Ja, det är vad vi vet. Stefan, vill du skjuta in någonting kring det här? Det är bra att ha koll på de här grejerna lite nu när man planerar hur man ska använda sina chips och vilka byten man ska göra, tänker jag.
Ja, nej, men jag tycker att som spelschemat ligger så är det ju guldläge att dra för att hitta 32. För i alla fall om man har dragit sitt wildcard. Det är kanske lite annorlunda när man inte har gjort det. Men har man gjort det så får man ju det är väldigt lätt att byta in spelare från Brighton, City och United skulle jag säga primärt. Chelsea kan man inte. Eller man kan avvakta med att trycka på fullt där. Är väl min känsla ändå. Med tanke på att dels har de en ganska svår match i 34 när det är dubbelomgång. Samt att det är svårt att hitta spelare därifrån generellt skulle jag säga. Men de andra tre lagen känns gjutna. Sen är det väl svårt att hitta rätt i City förutom Haaland också. Men United och Brighton är ju bara... Ja, men försöka fylla och sen plocka någon liksom, ja, men det bästa från Chelsea och City. Och då sitter man riktigt fint på det enligt mig. Och det blir liksom bra resten av säsongen.
Mm. Nästa punkt är nämligen att prata lite om olika lags FBL-tillgångar. Och därför tycker jag det kan vara bra att gå över dit redan nu. Och det kommer naturligt vara lag som har lite inplanerade dubblar till stor del. Och Fredrik, jag tänkte att vi skulle börja och prata Brighton. Och de har ju en väldigt fin dubbel här i 29an. Och hela tre stycken dubblar till efter 29an. Vi tror då att de ska ligga dubblarna här efter i 34, 36, 37. Så de ligger väldigt tajt där. Däremot, som du var inne på gällande att du har möjlighet att plocka in en Brighton mittfältare, så har de ju två rätt svaga bortamatcher i Gameweek 30 mot Spurs och Gameweek 31 borta mot Chelsea. Och sen blank i 32an. Det gör ju Brighton lite sådär luriga. Jag sitter med två Brighton-spelare i Mitoma och Marsh. Jag har ingen försvarare. Jag hade ju Sanchez som jag var tvungen att byta ut efter han tappade sin plats och har inte ersatt där. Skulle ju såklart kunna plocka in Estupinian eller Dunk eller någon försvarare i Brighton eller till och med en tredje mittfältare. Men lite kopplat till att jag inte vill ha en försvarare från Brighton i 30-31 gör att jag dra mig före, och lät som att du också gjorde det.
Ja, men det är, alltså, de har ju sett väldigt bra ut, så att det är inte så att liksom Tottenham och Chelsea borta är någon garanti att de inte kommer ta poäng. De kan ju vinna båda de matcherna utan problem. Men du är inne på att det är en bra dubbel i 29an, och det är ju två väldigt mycket bättre matcher får man väl ändå säga. Och speciellt kanske defensivt. Så att Brighton är väldigt luriga, och nu har ju alla vi tre i podden free hit kvar att dra i 32. Många som lyssnar på det här kanske redan har tryckt av sitt free hit. Då blir det ju ännu stökigare att börja plocka in Brighton-spelare. Och jag skulle säga att då hade jag nog valt att liksom, jag hade valt bort dem helt om jag inte hade haft mitt free hit kvar och spela i 32an. För det stökar bara till det. Du plockar in dem för matcher som på förhand är tuffa, och du måste ändå liksom överleva 32an. Däremot efter 32an, sen, ja, då du var inne på det, men det bara kommer regna dubblar och det kommer vara en hel del fina matcher, då måste de ju in. Så har man gjort sig av med både free hit och wildcardet, då blir det jobbigt. Men då får man liksom vara beredd att efter Game Week 32 lägga byten på att bara mosa in Brighton-tillgångar.
Jag håller med. Och som sagt, jag nämnde det att jag hade ju ett alternativ. Jag har Marshall Mitoma att plocka in McAllister istället för Saka. Och det ser jättebra ut här inför Game Week 29 och mitt bench boost. Problemet med det är väl att jag kommer inte vilja sälja mina Brighton-tillgångar. Dels är problemet 30 och 31 då. Men jag tycker framförallt att det stora problemet 30-31 är att sitta med defensiv tillgång i Brighton om man inte kan bänka det. Offensiven, de kan absolut ge mål borta mot Tottenham och Chelsea, men jag ser inga nollor riktigt. Och det andra problemet är att mittfältsplatserna kommer att vara rätt dyrbara. Alltså jag tror att det optimala är att sitta med två Brighton-mittfältare. Jag tror när vi kommer fram till Game Week 34 så kommer ganska många att försöka få till ett mittfält utav Rashford och Bruno i United, två Brighton-mittfältare och Salah. Och då är ju de fem mittfältsplatserna upptagna. Så att det är väl anledningen till att jag tror att nej, McAllister kan inte riktigt komma in, även om jag gillar han som tillgång i sig. Stefan, har du något att skjuta in om Brighton där, eller ska vi gå vidare?
Nej, men det är väl mer, jag sitter mest upp i Nian, och nu om nu dubblarna hamnar så där på slutet, så hade jag nog hellre suttit på Duncan då. För att jag tror att spela liksom wingback så där många matcher på så kort tid. Jag tror inte att Estupinian får alla matcher. Och visst, han kanske är roligare att äga. Men det skiljer inte jättemycket i liksom poäng per match mellan Dunk och Estupinian ändå. Så att jag tror att Dunk kommer spela mycket mer minuter än vad Estupinian kommer göra. Och då tror jag han är ett bättre val faktiskt.
Jag ska ju trippla upp i Brighton, men det blir ju efter 32 någon gång där och inför 34. Och då tror jag att, som det känns just nu, att jag kommer gå på Dunk som tredje Brighton-spelare. Man skulle kunna gå på en billig anfallare som Ferguson. Men det är samma där i det här tajta spelschemat. Kommer han verkligen att få alla starter? Nej, jag är inte så säker. Dunk känner jag mig betydligt tryggare med där, och det är exakt det man vill ha i en sån spelare. Går vi vidare till mitt kära Manchester United, så har de en sådär dubbel i 29an skulle jag säga, och två dubblar till. De har däremot, till skillnad från Brighton då, bra matcher hemma i Gameweek 30 mot Everton och borta mot Nottingham Forest i 31 innan deras blank i 32an. Sen så finns det ju frågetecken kring United. Dels kring deras extremt tajta schema då de är kvar i alla turneringar, men även hur Casemiros frånvaro kommer att påverka. Han missar ju båda matcherna här i dubbel i 29 och i Gameweek 30, och är åter borta mot Nottingham Forest i 31 och en tillbaka. Som sagt, jag pratar om att byta in två. Det här, jag tror att det här kommer vara ganska standard om man kollar på Twitter-communityt och så. Att man byter ut en Arsenal-försvarare och en Arsenal-mittfältare för att ta in Bruno och Luke Shaw som jag nämnde. Och det kan slå väldigt fel i Gameweek 29. För jag tror att framförallt Arsenal mittfältarna har goda chanser till poäng, oavsett om det är Ödegård eller Saka här mot Leeds hemma i 29an. Och som sagt, Uniteds dubbel tycker jag är så där med Newcastle och Brentford i 29an. Men det är ändå två matcher, och det är spelare som jag kommer vilja ha resten av säsongen. Och därför tycker jag att det är lika bra att liksom, ska jag ta minus för att ta in dem någon gång, så kan jag lika gärna göra det när de har en dubbelmatch. Och så resonerar jag, och jag tror att det är många som resonerar så. Stefan, Manchester United, är du orolig kring Casemiros frånvaro?
Ja, alltså defensivt så är det inte bra. Offensivt tror jag att det funkar. Liksom. Bruno är en sån spelare som kan ta poäng på så många olika sätt. Visst vill man ha han i liksom, den nummer 10-rollen, men... Ja, nej, det som tar emot är väl egentligen att Saka visar sjukform. Både liksom innan landslagsuppehållet, han har följt upp det här med England. Han har varit riktigt bra, och ja, men nu Leeds hemma. Det skulle kunna smälla högt igen. Så det är väl det liksom, om man ska dra minus 4 för att plocka ut Saka inför den matchen. Känns lite sådär i Arsenal-hjärtat.
Vi kan väl med det gå över till Arsenal, för även om det är ett lag som inte har en enda dubbel kvar, så är det ju ett av ligans bästa lag och ganska billiga tillgångar. De har en bra singel här i 29an hemma mot Leeds, men inga dubblar. De har dessutom en riktigt fin hemmamatch i den blank Gameweek 32 mot Southampton. Men ganska tufft schema annars där runt omkring. Och som sagt, är det så att man inte har free hit kvar, så är det inte läge att sälja sina Arsenal-tillgångar skulle jag säga. Utan då är det där man får sitta kvar lite grann. Skulle jag säga. Fördelen med Arsenal också, jag nämnde United som är kvar i alla turneringar. Arsenal har bara ligan att fokusera på, och det är ett jättefokus. Det är så här bra chans till att ro hem en ligatitel. Vet jag inte när Arsenal hade sist. Så ja, förvänta er inte massa rotation i Arsenal. Det är väldigt svårt att se, utan nu är det bästa lag som gäller hela vägen in. Stefan, vad har du att säga om Arsenal? Håller du med mig att är det så att man har free hit, så även om du tycker att det är lite jobbigt, så är det ändå liksom helt görbart att helt gå utan Arsenal härifrån och framåt ett bra tag. Men är det så att man har gjort av med sitt free hit, då ska man nog hålla i sina Arsenal-tillgångar.
Ja, har man ingen free hit, då är det bara att sitta kvar, skulle jag säga. För att så dåliga är inte matcherna här, om man liksom ser över ett längre spann. Men har man free hit, så ja, man kliar ju fingrarna ändå. Sen tror jag Arsenal kommer göra det bra i många av de här matcherna. Framförallt kanske offensivt, se att det finns utdelning i många utav de matcherna som finns här. Men jag spelar väl liksom också i båten att max en Arsenal-gubbe blir kvar. Och det är Saka troligtvis för mig då. Men även han kan rycka. Jag tycker väl att Saka, ja, men historiskt sett så brukar han prestera bra i toppmatcher, vilket talar väl för liksom, när man har det här spelschemat, att det är Saka som kommer eventuellt få utdelning. Annars så, ja, men som Gabriel har inget problem att sälja. Sen kan det straffa sig såklart i Game Week 29, men jag ser ändå att det finns bättre backar att äga liksom på 4-5 matchers sikt här. Så att, där gör jag mig ren. Ja, men det är väl lite så jag känner. Sen ser jag ju såklart med tillförsikt till de här matcherna. För jag tror ju att, tror och hoppas att det kommer att gå bra.
Går vi vidare då, Fredrik, så ska vi prata ditt kära Liverpool. De står ju inför en ganska svår dubbel här i Game Week 29 med dubbla bortamatcher mot City och sen Chelsea. De har dessutom en dubbel kvar som är officiell då i 34an. De har efter dubbeln här i 29an Arsenal i Game Week 30 hemma på Anfield. Men efter det egentligen ett riktigt bra schema hela vägen in. Och jag tror att även om Liverpool-tillgångar har varit i spelet lite överprisade och folk har lite flytt ifrån dem. Man startade säsongen med flera Liverpool-spelare som Trent och Salah. Och sen, ja, vissa höll kvar i dem längre, men det är ganska få som sitter kvar med dem just nu. Jag tror däremot att flera kommer att börja kika mot dem här, och chansen till en Champions League-plats lever ändå, och det kommer bli full satsning där. Och precis som Arsenal så är det bara ligan som är kvar, och där handlar det ju såklart om att ta en Champions League-plats. I blank Game Week 32 dessutom har de en fin hemmamatch mot Nottingham Forest, så om man inte har dragit sitt free hit så är det intressant. Liverpool-tillgångar, du som har ditt wildcard kvar och planerar att dra i 33, antar jag kommer fylla på med en del Liverpool-tillgångar. Men finns det någon anledning att redan här i 29an blicka mot att plocka in någon Liverpool-gubbe?
Jag tycker att det kan göra, utifrån att, som du var inne på, så är det många aktiva managers som har gjort sig av med dem. Det kan vara ett bra sätt att chansa att ta in poäng i miniligor om man jagar. Tar man en sån som Mohamed Salah, som vi har sett göra mål mot bra lag förut, och City och Chelsea borta, så han skulle lätt kunna göra 2+1 på de matcherna. Sen behöver inte det innebära att Liverpool går och vinner de två matcherna, men att han ska kunna göra mål offensivt mot de här två gängen, det betyder inte alls. Så att, framförallt den offensiva delen. Sen är det ju lite lurigt nu, Luis Diaz ryktas ju vara på väg tillbaka, Diogo Jota är precis tillbaka. Hur kommer de att ställa upp? Darwin Núñez drogs ju tillbaka där från Uruguays trupp. Nu ryktades det väl om att han ändå skulle vara helt okej okay liksom och vara redo. Men där får man väl hålla utkik på presskonferenser och sådär. Men framförallt kanske Núñez och Salah tycker jag känns intressanta. I ett skede faktiskt redan nu till 29an, om man känner att man ligger efter och vill chansa. Annars så tar man 29-30 med City, Chelsea, Arsenal och bara scoutar och ser lite hur det går. Är det så att det blir 3 dyngtorsk för Liverpool, så är ju risken att det blir lite pyspunka. Det vore tråkigt för mig som supporter. Det vore tråkigt även för de som är neutrala och som har tänkt att dra ett wildcard i 33an. För där har man ju en fördel av att verkligen kunna kliva in och som du var inne på, ja, men trycka in Trent Nunez-Sala direkt in. Det kan göra att man ligger ett liksom steg före er som har dragit wildcard tidigare. Men det är klart att har vi sett en rejäl pyspunka under 29, 30, 31, då kommer det inte vara lika attraktivt. Så att mycket kommer att avgöras här 29, 30 tror jag, för hur attraktiva Liverpool-tillgångarna kommer vara. Och då är det ju bara att ställa frågan till sig själv, hur sugen är man på att gambla? Men är det någon spelare man ska kunna gambla på om man ser tillbaka från tidigare säsonger, så känns Mohamed Salah som en ganska fair gamble.
Mm. Ja, men du är inne på det där att Liverpools offensiv har ändå sett helt okej ut den här säsongen, eller till och med bra. Sen har de ju förlorat alldeles för många matcher. De har faktiskt bara vunnit 3 borta matcher den här säsongen. Och precis som du säger, det är klart att Salah kan göra poäng i matcherna. Men kommer Liverpool att vinna matcherna här i dubbeln i 29? Ja, jag skulle säga att oddsen är emot. Mm. Men som FBL-spelare så är man inte superintresserad av just det. Jag var ju även inne på det att till 34 så tror jag att det är ganska många som kikar på ett mittfält med dubbelt Brighton, dubbelt United i Rashford och Fernandes och Mohamed Salah. Så att det är möjligt att du kommer hamna där i ditt wildcard. Kanske försöka trycka in någon City-gubbe, men det kan vara stökigt.
Det kommer garanterat att sitta City-gubbar i det wildcardet.
Ja, men i det mittfältet är frågan. För då ska det alltså petas någon av Rashford, Bruno och Brighton-gubbar som har väldigt fina dubblar här framåt.
Mm, vi får se.
Mm. Vi kommer dit. Men ja, det vi kommer till nu, det är att prata just Manchester City. De har en singel här i 29an, hemma mot Liverpool. Men de har 2 dubbla kvar. De har dessutom bra matcher här i 30 borta mot Southampton. Och Leicester hemma i 31. De har blank i 32an. Och jag skulle vilja säga att de här bra matcherna i 30-31, Southampton och Leicester, vi pratade lite om det i förra podden, Fredrik. De är störs en hel del av Champions League-spel mot Bayern München. Leicester ligger väl till och med inklämd mellan dubbelmötet. Southampton-matchen är precis innan första mötet. Så att det kan ju vara så att det kanske en viss rotation i ett City där och är lite stökigt. Jag har ju gjort mig av med Haaland och det är många som har gjort det. Han är dessutom gulflaggad nu. Vi får se om vi får mer info. Jag hoppas verkligen att han är borta. Jag tror vi alla tre hoppas väldigt mycket. Kanske du allra mest, Fredrik, som är Liverpool-supporter.
Och har sålt honom i bygget.
Ja, så det hade underlättat oerhört mycket om han var borta. Men det är långt ifrån säkert och där får man liksom avvakta och se. Men jag tror att City-gubbarna, det kommer avgöra mycket av den här vägen in. Hur det går. Och vi får se lite. Är det så att City ryker i Champions League och de kan lägga fullt fokus i ligan? Nu blev det ju så tuff loppning mot Bayern, så tuffare än så kan det ju nästan inte bli. Och ja, får se hur liksom mötet mellan City och Arsenal kommer gå. Vinner City den så blir det liksom ännu mer att jakten intensifieras. Så att det som är med City och som du kommer ha en fördel med, Fredrik, med ett sent wildcard, det är ju att med City så svänger saker väldigt, väldigt fort. Och jag tror även för mig och Stefan som kommer vilja ha City-tillgångar längre fram när deras dubbla kommer, så handlar det om att fatta besluten så nära som möjligt. Alltså att plocka in City-spelare nu i Game Week 29 för att deras dubbel i 34, det kommer vara väldigt svårt. För vilka City-tillgångar är det som kommer få dubbla starter? Och ja, vi vet inte vad som händer i Champions League och så. Så att jag tycker att det är ganska bra läge att avvakta med City och att inte kliva på där tills närmare deras dubbel. Det kan ju även vara så att vi får, ja men, det är ju väldigt hårt att säga, men kan vi få skador så underlätta det i City för att veta vilka som ökar sin chans till start. Jag vet att Foden är borta nu här i några veckor. Så att då blir det lättare att gissa vilka spelare som spelar på kanterna. Det kommer ju öka speltiden för både Mahrez och Grealish till exempel. Fredrik, håller du med mig där gällande City, att det är fint att kunna fatta beslutet så nära dubblarna som möjligt?
Ja, men verkligen. Deras liksom, vem som är bäst för FPL, det är så sjukt volatilt, så det varierar ju verkligen från vecka till vecka och svårt att läsa Pep på vem han verkligen gillar. Gillar han Mahrez eller gillar han inte Mahrez eller gillar han Mahrez? Alltså det svänger så sjukt snabbt. Så jag håller med dig att där är det ju verkligen wait and see, och som du var inne på där med Champions League-schemat. Vi vet att han kommer prioritera den Haaland som har skadad nu. Jag tror att han verkligen vill ha med Haaland mot Liverpool. Jag tror inte att han kommer riska honom om han är skadad. Men låt säga att han spelar liksom hela den matchen. Ja, mina pengar är ju på att det är Julian Alvarez som startar mot Southampton och att Haaland får vilan. Kanske ett inhopp om de inte har lyckats lösa liksom en 3-0-ledning efter en timme. Men det är ju Champions League som Pep kommer att gå för. Och tror inte han är supersugen på att se Haaland om baksida efter en kvart mot Southampton inför att han ska åka och möta sitt gamla Bayern München. Då tror jag att Pep högaktningsfullt skiter i Premier League faktiskt. Han släpper ju Premier League-bucklan alla dagar i veckan om han får lägga fingrarna på liksom the big ears. City känns kluriga. Alltså, jag skulle säga att de känns ybrybersvåra, liksom stay away nu. Och så känns det redan på förhand klurigt inför 33-34. Men förhoppningsvis finns det en lite klarare bild. Det kanske är Mahrez eller Grealish tur att dra en blindtarm lagom till 33 eller 34, vem vet.
Ja, det är oerhört lurigt med Haaland specifikt. Och de här matcherna i 30-31. Jag kan ju verkligen se City klara av och slå sig 15 borta, Leicester hemma, utan att Haaland ska få 90 minuter. Samtidigt får han det i Game Week 30, Game Week 31 utan några andra lag som dubblar där, så är det ju liksom ett av de mest självklara kaptensalternativen i de matcherna. Så att det kommer bli väldigt intressant när vi kommer dit, och vi ska väl prata om det här i nästa veckas podd då vi ska prata upp Game Week 30. Så det får vi vänta lite med. Det var de lag jag tänkte att vi skulle avhandla och prata tillgångar kring. Och vilka tillgångar som är mest intressanta att byta in här inför 29 handlar ju mycket om man, framförallt om man ska dra benchboost här i 29 eller om man har sitt free hit kvar för att lösa 32an eller inte. Om man då ska dra benchboost i 29, då har vi ju nästa punkt som är målvaktsstöket. Jag har redan råkat ut för att dra wildcard, tar in Sanchez, tvingas till ett målvaktsbyte där. Där det ser ut som att Stil har tagit första platsen mellan stolparna. Nu såg vi här senast också att Leicester, det har ju liksom pratats om lite hela säsongen, att Danny Ward måste ju vara ligans sämsta målvakter, och Iversen står där och borde kunna få komma in. Och det har han inte fått förrän nu. Och det känns som att Iversen har tagit den där platsen. Och Stefan, då om man ska dra benchbus i 29 men sitter med någon av de här som andra målvakter. Man kanske till och med har gått på en Fraser Forster. Nu ryktas som att Juris är tillbaka här inom kort. Vilken målvakt behöver man kika mot, tycker du?
Nej, men jag tycker väl ja, alltså jag tycker man sitter, Kepa tycker jag fortsatt att man sitter bra med. Jag har också liksom en hel del dubblar kvar, även om liksom det kommer en nu i 29an och sen troligtvis först i 37an. Men han tycker jag ändå är ett shout. Sen hade jag nog vänt mig mot De Gea, troligtvis. Kanske Ederson, men De Gea är nog ändå det valet som lockar mest.
Mm. Också kopplat till benchbus i 29 så är det trevligare att plocka in De Gea med dubbla matcher än Ederson som ska möta Liverpool och bara ha en match.
Så är det, men du kan, ja, det är om du kan ju inte dra wildcard och benchbus i samma omgång. Så att,
jag vet. Nej, jag pratar inte om ett wildcard, utan jag pratar om du planerar att dra ett benchbus i 29 och du sitter med Ward och Kepa till exempel, så behöver du få in en till målvakt för att dra ditt benchbus.
Ja, nej, men det är väl primärt De Gea. Pope går ju också såklart, men det är väl de två. Och där tycker jag väl ändå att De Gea trumfar lite, för att United har också extremt mycket matcher att spela, och det är ett problem för en sån som Shaw, skulle jag väl ändå påstå. Att jag har svårt att säga att han spelar varenda match här när United liksom har det spelschemat man har. Så nej, jag tror att det sker är ett säkrare val där i United.
Fredrik, har du några inspel på det här målvaktsstöket?
Ja, men jag tycker att vi kanske bortser från den enkla vägen och bara byta Ward till Steel. Om det nu är primärt för ett benchboost 29, så tror vi väl ändå att Steel liksom, han har inte gjort någonting för att tappa sin plats. Och jag känner mig övertygad om att han får dubbla starter. Och jag tror att han kommer att stå resten av säsongen om det inte händer något alldeles extra. Sitter man då till exempel med en Kepa också, och så har man inget free hit kvar, då har man ingen spelande keeper i 32an, ja, men då funkar det alldeles utmärkt med en Steel, förutsatt att han får spela. Men det får man ju gambla lite med. Då har de Wolves hemma i 32an, vilket är en fin match. Så att det bör man ju också väga in om man sitter utan sitt
Nu free hit. Menar du nog Iversen då?
Ja,
För att
förlåt,
Steel har
Iversen.
ingen match i
Nej, sorry, sorry.
32.
Iversen menar jag såklart. Jag tänker Steel. Lever kvar i gamla, att det var Brighton-keepern. Nej, men såklart, Iversen menar jag såklart, i Leicester. Som då har dubbel i 29an och sen så har en fin match i 32an. Så att göra Ward till Iversen är ju ett ganska enkelt sätt också om man gör andra byten och gör att det är tajt med ekonomin, så att man inte har råd att liksom levla upp Ward, så kan det vara ett enkelt byte.
Sista punkten jag tänkte vi skulle avhandla blir lite extra intressant här. Benchboost 29 eller att spara den till 34an. Och jag är ju helt inställd på att dra den här i 29an. Fredrik är helt inställd, mer eller mindre i alla fall, och drar den i 34an. Och Stefan, du verkar vela lite. Anledningen till att jag tycker att det är ett betydligt bättre läge att dra den nu i 29an, det är ju dels för att jag har satt upp för det, men det har ju även du gjort, Stefan, och det ska bli intressant att höra hur du resonerar. För kollar jag på ett benchbusslag i 34an så ser det ut som att det kommer kräva ganska mycket mer av budget för att få ihop ett vettigt lag. Här i 29an har både du och jag till exempel gjort oss av med Haaland. Vi har ingen Salah i bygget som vi förmodligen kommer vilja ha till 34an. Och för att få ihop en riktigt bra elva, men även med en bänk som man vill benchboosta, så tycker jag det blir väldigt stökigt för Game Week 34. Är det någonting du har resonerat någonting kring, Stefan?
Nej, men om jag inte drar det nu så har jag inte bestämt när jag ska dra det. Det kan vara i 34an, 36an eller 37an. Det spelar inte superstor roll. Det är väl mer om liksom någon är borta som jag inte har räknat med, och hålla på och liksom köra minusbrutor för att dra benchboost tror jag inte riktigt på. Så att blir det så avvaktar jag nog hellre. Och sen finns det många andra dubblar längre fram där jag kommer vilja spela till exempel i 36an så kommer jag vilja spela alla mina Brighton och Newcastle-gubbar, men kommer ha bra lag i övrigt också på bänken. Sen kommer jag inte ha dubbla målvakter eller liksom en Raya som har dubbel just nu. Han kommer bara ha en match i 36an, men om alla är hela då så skulle det kunna vara ett alternativ. Men jag vill dra det nu, för att ett byte som jag troligtvis kommer göra längre fram är Kane till att bara bränna den platsen för att få råd och plocka in alla Liverpool-gubbar till 34an. Och då blir det såklart svårt att dra benchboost om man har en icke-spelande spelare.
Fredrik, har du kikat någonting på, det har du såklart, ett eventuellt wildcard-lag i 33? Och har du funderat på att få ihop det med vettig budget och ändå få en bra bänk för ditt benchboost 34?
Ja, men det kan man väl konstatera att när man är inne på FPL.team, som för övrigt har en väldigt bra översikt. Vi har ju pratat väldigt mycket om dubblar och blanks och sådär. Jag skulle säga att den bästa översikten, det är när man går in på FPL-team och så skriver in sitt lag i det, och så scrollar man ner under själva laget. så finns det en riktigt trevlig översikt där som jag har faktiskt inte sett någon som är bättre och som är uppdaterad, så det kan jag tipsa om.
Men ja, man kan även klicka i där att man liksom set projected fixtures from Planet FPL. Ja, och de är, eller den ena killen i Planet FPL, han är i klass med Ben Krellin på att förutse hur spelschemat ser ut. Så då får man det även liksom fram, att då får du dubblarna i 36an eller i 37an, och även Brighton Newcastle just nu ligger i 36an när man klickar i den.
Precis, så det gör det väldigt mycket enklare att planera. Och självklart har jag varit inne och klickat fram mig liksom på vecka efter vecka och kommit fram till, jag egentligen ska vara helt ärlig, wildcardet i 33an kommer ju att sättas upp för 34an nästan bara, att totalt maxa den double game weekend. Så det kommer vara mycket tillgångar från de lagen som har dubblar, så kan vi väl säga. Kryddat med någon extra som kanske inte har. Men det är ju klurigare rent ekonomiskt, för det är lite fler premiumspelare som man vill ha. Man kommer att behöva tänka lite mer innovativt. Men det går ändå att få till ett lag, skulle jag säga, som ser intressant ut. Och fördelen för min del, varför jag har ett läge där jag tycker att bench plus 34 känns mer självklart för min del, det är att jag sitter med Danny Ward som förmodligen inte får spela. Ja, då ska jag lägga mitt enda fria byte på honom. Sen sitter jag med en Sarabia. Inte jättekul. Och jag vet inte, börja dra minuspoängen, då är det Arsenal-spelarna som måste leverera på min bänk. Det kommer de såklart att göra när de sitter på bänken. Men jag vet inte, som Stefan var inne på, drar jag dra minusbrutet för benchboost, det är ändå lite gamble. Det måste man ha med sig. Och jag tänker att det är säkert fler som sitter där, men en del i alla fall med wildcardet kvar. Har man då också benchboost kvar så får man ju möjligheten att verkligen sätta upp laget direkt utan något Nederlands landslagsuppehåll emellan. Så jag tycker att 34an känns spännande. Sen är den ju inte lika smaskig som 29an på förhand. Det krävs ju lite mer skohorn för att få in. Men det är inte så att jag kommer att bara ha liksom dubbelspelare. Det finns ju bra spelare i bra lag som har bra matcher och bra scheman. Så att, men det kommer att vara mycket dubbelspelare. Och det är ju en möjlighet att kliva på till exempel trippelt Liverpool, trippelt City. Om det är läge för det. Och det är klart, det kommer ju många lag som har dragit wildcard nu 26-27. De kommer inte sitta med trippelt City, trippelt Liverpool. Sen om det är rätt eller inte att göra det återstår väl att se. Men det finns en möjlighet att åtminstone försöka hamna före i kurvan. Så bara hoppas att kurvan vänder uppåt och inte neråt.
Det blir spännande. Det ska bli oerhört intressant att prata wildcard i 33. Det kommer vi såklart göra här i podden. Men precis som du säger, en upptrippning i Liverpool, det låter dyrt. För jag gissar att Salah är en av dem. Jag gissar att Trent eller Robertson kommer vara med där. Upptrippning i City kommer innebära att Haaland är med. Och även andra dyra City-tillgångar. Bruno Fernandes har jag också svårt att se som inte ska vara med. Och sådär. Så ska man få ihop det där med en vettig bänk. Det är det som jag väger in varför jag tycker 29 swingade rätt rejält över mot 34. Då det finns liksom, som sagt, väldigt många som har gjort sig av med Haaland. Och man kanske liksom inte sitter med någon riktig premiumspelare. Eller det är många som har gjort sig av med Kane också här. För att han inte har dubbel i 29. Och ja, då har man ju mycket pengar som helst då att spendera på både 11 och bänken. Vi ska rikta ett stort tack till våra partners. Olka Sportresor, Nakata.se, Unisports.se. Superclub, Netshirt och Glenn Sportsbar. Och ska även, jag vet att bland våra Patreons så är det väldigt många som är intresserade av Fantasy Allsvenskan som nu snart drar igång. Och Glenn Sportsbar har, precis som de har ligan, betalligan tillsammans med oss, med Glenn Fantasy Premier League, nu även startat upp Allsvenskan. Glenn Allsvenskan Fantasy heter det. Så söker ni på Glenn Allsvenskan Fantasy så hittar ni det på Facebook. Gå med i den gruppen. Man kan, precis som i den andra Premier League-varianten som vi har tillsammans med Glenn, så så swishar man 250 kronor för att vara med. 50 kronor går direkt till Barncancerfonden, resten till priser i ligan. Och det blir ju väldigt, väldigt fina priser. I Premier League-delen så har vi ju ett månadspris varje månad. Resa för dig och en kompis till England med flygboende, matchbiljetter. Och sen så har vi ett huvudpris som är att man får åka på valfri match i Europa tillsammans med oss och grabbarna från Glenn. Och lite god middag och så tillsammans med en kompis. Och det brukar vara väldigt trevliga resor. Dessutom så är det omgångspriser och sånt. Jag vet inte exakt hur det är upplagt för Glenn Allsvenskan Fantasy. Men gå med där och så får ni den informationen. Så att, det kan vi verkligen slå ett slag för. Jag har varken tid, ork eller kunskap om allsvenskan för att spela det. Så att jag kommer hålla mig utanför, men följer det med spänning och se vad grabbarna på Glenn gör utav detta. Det kommer bli succé, det är jag övertygad om.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi ska gå över till rekar och jag är glad att det inte rekar inför starten av allsvenskan fantasy. Vi fortsätter med fantasy Premier League här. Jag vet inte, Fredrik, hur är det på allsvenskan? Det är mer superettan för dig med Örebro, eller?
Ja, men precis. Superettan stenkoll på. Det var ju upptaktsträff här i dagarna. Men träningsspelade bortom mot Sirius. Jag fick 2-2. De skulle ju ha spelat utomhus där på Studenten. Det var ju snöstorm så det hamnade på Bosön. Men det lyckades vi hitta en liten sändning ifrån. Så att, nej, Superettan. När det kommer en Glenn Fantasy Superettan, då lovar jag att vara med.
All in. Härligt. Har du hittat tre försvarsrekar? Och då pratar jag inte Superettan utan Premier League.
Visst är det så. Och då har jag valt i mina rekar på samtliga positioner att endast fokusera på de som har match i Game Week 32. Så det är ju framförallt då riktat till er som redan har tryckt av ert free hit till kanske till ett stora förtret. Men ni är ju en hel del som har varit lite trigger happy på det chippet. Och det måste vara, då får man bara ta det därifrån. Men då är det ju kanske inte läge att börja blicka mot Brighton eller City eller United för den delen. Så, utan då får vi hålla oss till lagen som har match i 32an. Och då har jag hamnat på tre billiga backar med ganska låg ägarandel. Där jag tycker att det finns rolig uppsida. Jag skulle säga att backarna kanske inte är där man blickar främst mot premiumsidan. Man kanske sitter med Trippier och sen så får man komplettera med lite billiga. Och då har jag landat på en Timothy Castagne i Leicester. Leicester med fin dubbel här i 29an. Och ett ganska fint schema bortsett från City där i 31an. Men Timothy Castagne tycker jag känns spännande. Bra match i 32an också för den delen. Castagne får Dan Burn bredvid sig. Jag har ju varit inne på Botman här tidigare. Nu var han lite flaggad. Visserligen var det någon han var sjuk tror jag. Så att han lär väl hinna friskna till. Kär har varit tillbaka från skada. Men Dan Burn smyger lite i bakgrunden. Tycker att han har gjort det bra. Är ju ett ständigt hot på fasta. Väldigt låg TSB. 4% någonting. Så att det är fina poäng. Och Newcastle har ju kanske ingen super dubbel här i 29an. Men ja, ganska bra schema och verkligen någonting att spela för i ligan. Så att Dan Burn får vara med där också. Och sen avslutningsvis en Tyrone Mings i Aston Villa. Ett Villa som Har dubbel i 29an, kanske ingen superdubbel, men sen lite småtrevliga matcher. Och fördelen med alla de här tre är att det är inget problem att bänka dem i en gameweek ifall de har en tuffare match. Men alla de här tre har ett par riktigt fina matcher och goda chanser till nollor. Och jag tror vi kommer se ganska mycket trebackslinjer. Och då kan det vara ganska fina spelare att ha på bänk när de har lite tuffare matcher. Och så tar man in Tyrone Mings i gameweek 30 när han har Nottingham Forest hemma. Till exempel. Så Kastanje, Burn och Mings blir det för min del i reken.
Tre riktigt bra rekar tycker jag om man inte har free hit kvar. Stefan, du och jag har inte riktigt tagit hänsyn till det utan spelar mer för hur det ser ut för våra byggen där vi har free hit kvar. Stefan, har du tre försvarsrekar?
Ja, exakt. Vi har tänkt helt annorlunda. Så mina rekar är Chilwell i Chelsea. Tycker han verkar helt fit nu. Spelar ju bra för England också. Är det någon Chelsea-gubbe jag vill ha så tycker jag Chilwell är den som lyser starkast här. Sen har jag plockat Shaw. Och här finns det en liten asterisk att speltiden kan ju begränsas. Med tanke på spelschemat som vi var inne på tidigare. Men jag tycker ändå att det är värt att dra chansningen. Han tar fasta situationer, har gjort både mål och assist i öppet spel. Och även om inte dubben är grym så sitter man fint på honom resten av säsongen tycker jag. Och sista gubben blir Lewis Dunk i Brighton. Fin dubbel och det säkraste valet i Brightons backlinje skulle jag säga. Jag tycker att de tre bästa i Brighton sitter på mittfältet, men jag, precis som du Alex, vill inte trippla upp mittfältet med tanke på att jag kommer vilja ha andra spelare på mittfältet också. Så att då får Dunk den tredje platsen från Brighton i mitt bygge. Och han får man väl bänka då i 30 och 31. Och det borde ju vara görbart med tanke på att man kommer nog troligtvis spela trebackslinje som Fredan sa.
Mm. Det är läskigt hur lika vi tänker, Stefan. Jag har också Chilwell och Dunk. Har inte rekat så, utan har gjort en liten Freddan specialare istället rekat David de Gea. Och det är som sagt inte försvarare, men det jag vet att det är folk som har målvaktsproblem. Och jag tycker att David de Gea är kanonval att gå på. Precis som vi pratade om, jag tror att Malazia kommer ta speltid från så i det här tajta spelschemat. När han kommer göra det, vilka matcher, kommer vara väldigt svårt att förutse skulle jag tro. Men nu har United kommit så pass långt i Europa League och UEFA-cupen. Så där kommer bästa lag att spela och då kommer Luke Shaw starta. Så att jag tror att det är i Premier League som Malazia kommer få de här starterna. Det skulle kunna vara i ett returmöte i Europa League om man har mer eller mindre avgjort det första mötet. Men annars tror jag inte att vi kommer se rotation där. David Gea kommer att starta varje vecka så länge han håller sig frisk. Visst, jag tycker det finns betänkligheter kring Uniteds defensiv, framförallt nu när Casemiro är borta, men det är bara 29-30 i Premier League. Så hoppas vi att han ska hålla sig från och ta ett tredje rött kort för säsongen. Ja, även då så blir det ju liksom skott på mål. Och David Gea har verkligen visat att över tid att han kan stänga igen och ta en hel del räddningspoäng i så fall. Så för mig är det David Gea, Dunk och Chilwell. Men vi tänker väl lika där, Stefan. Går vi över på mittfältsrekarna så tänker jag att Fredrik, du kan få börja även här då du fortsatt tänker då med inget free hit i 32.
Men precis, och då förutom då att man behöver se till att spelaren har match i 32an så har jag ändå tänkt liksom försöka hitta spelare som skulle kunna vara någon form av differentials och ändå vara bra spelare. Och då tycker jag att framförallt två av de här tre mittfältsrekarna stämmer in på det. Och det första är Mohamed Salah, som vi var inne på tidigare. Har dubbel i 29an, har fin match i 32an. Och spelar fullt ut nu och visst, det är en del tuffa matcher, speciellt här nu 29-30, men vi pratar också om en spelare som under de senaste säsongerna har varit en av, om inte Premier Leagues allra bästa, så där kan det komma poäng. Så Mohamed Salah känns liksom given som en rek för den som behöver blicka också med 32an i beaktande. Sen tycker jag att Jared Bowen är intressant. Där är det verkligen liksom en underleverans den här säsongen mot vad vi såg under förra säsongen. Och hans prislapp har ju gjort att han liksom ja, men han har haft den här liksom kepatyngden. Han gick över och blev världens dyraste målvakt, att det kändes liksom, det kändes inte okej att han prisades 8,5 när det fanns en drös mittfältare som kostade 8 miljoner. Och förhoppningsvis så sänker de honom lite till nästa säsong. Men West Ham har ett himla fint schema. Fin, ganska fin dubbel här får väl ändå säga, 29an. Sen flyter spelschemat på, har redan nu en bekräftad dubbel i 34an. Men jag tycker West Ham är svåra att komma in på. Backlinjen är ett, ja, det är ett skämt. Alltså, tidigare säsonger har vi pratat Sofall och han kostar 4,0 men han får ju fan inte spela. Cresswell, men han är i alla fall given med fina vänsterfoten. Nej, inte han heller. Han bänkas han också. Aguerd, ja, jo, kanske. Nej, jag vet inte. West Ham känns stökiga och inte ens Fabianski som är skadad liksom går ju att kliva på i målvaktsvalet. Så att Jared Bowen får bli min väg in i West Ham. Och som sagt, det är lite liksom samma som Salah där, att det är inte så att han har visat jättemycket för att övertyga om att ja, men här kommer det bara ramla in poäng, men kapaciteten finns och låg TSP, så att, där det kan det vara fina poäng om man träffar rätt. Och för att komplettera Salah och Bowen så tycker jag att James Maddison förtjänar ett omnämnande. Jag var inne på att jag själv blickar mot att kanske ta in honom, och ja, den här fina dubben i 29an och sen ett fint spelschema som sträcker sig här mer eller mindre fram till slutet av säsongen. Så han fick väl göra lite minuter här för England också. Det kan säkert ha gjort honom gott. Och nej, men James Maddison känns som att där kan det rulla in en del poäng. Så att Bowen, Maddison, Salah får åka med i min räck.
Yes. Stefan, vi ska se om vi har tänkt lika här på mittfältet. Jag kan börja. Jag har Bruno Fernandes. Jag tog inte med Marcus Rashford för jag tycker han goes without saying. Men Bruno Fernandes plockar jag ändå med. Jag tror många kikar på att ta in honom den här veckan. Jag har varit inne på det tidigare. Den här dubben är så där. Men Bruno kan ändå ta mycket poäng och kommer vara med i en kaptens diskussion även för Game Week 29. Men sen även framåt så sitter man med honom kvar resten av säsongen. Sen har jag gått dubbelt Brighton på mittfältet. Det är kanske tråkiga rekar, men jag har gått Marsh Mitoma som jag har. Det skulle kunna vara McAllister också. Det enda som gör att jag går mot Marsh snarare än McAllister, för det är de som jag har ställt mot varandra egentligen. Det är väl att McAllister har match sent ikväll här tisdag. Och Marsh har varit hemma i Brighton hela tiden och bara fått chilla lite. Så inför 29an gillar jag Marsh mer och den fina dubben. Annars är det väl liksom så här att jag har gått på de här två gubbarna, men skulle gärna sitta med McAllister. Har straffarna, tycker han ser fin ut i nummer 10-rollen. Så det skulle lika gärna kunna vara McAllister, men just i den här reken så började Marsh och Mitoma tillsammans med Bruno Fernandes.
Ja, nej, vi har tänkt snarlikt, men Maddison letar sig in i mina rekar förutom Bruno och Solly March. Och ja, men tankegången där är väl att både Mitoma och McAllister har långa flygresor hem till Brighton, och ska man plocka in någon nu så känns Solly March som det säkraste valet inför den här gameweeken. Och sen Maddison gillar jag, fick ju sin chans här i England, kanske kan få lite extra energi utav det nu med Leicester, som han spelar väl egentligen för att visa upp sig för potentiella andra klubbar här resten av säsongen skulle jag säga, för att jag har mycket svårt att se att han blir kvar i Leicester efter den här säsongen. Men som sagt, en drömdubbel följt av Bournemouth hemma efter det gör att jag ser möjligheter till poäng där, och jag har inget problem att sitta kvar med honom på lite sikt. Visst, man får käka den där Manchester City-matchen, men liksom en Maddison kan dra in en frispark eller vad som helst, få en assist på en hörna i den matchen om man har tur. För sen efter 32an där så är det Leeds och Everton och Fulham i rad. Så att jag tycker att det finns ett case att även hålla Maddison under lite längre tid om man behöver det.
Det gör det. Maddison ska dock bli en Mohamed Salah för mig till 34an med absolut största sannolikhet. Men han är fin att plocka in nu. Han sitter redan i mitt bygge och det är jag väldigt nöjd med.
Man vet aldrig, Salah kanske är skadad i 34an. Mm. Så saker förändras, och jag tycker att det är alltid skönt att ha en spelare som man kan hålla längre än vad man hade tänkt sig.
Absolut, så är det. Samma på anfallarna då, Fredrik, att du får gå först här.
Ja, men vi fortsätter på den inslagna vägen, och då har jag återigen blickat mot Aston Villa och en Ollie Watkins som ju har varit riktigt bra på slutet. Lite som med Tyrone Mings där, att det finns ett spelschema att spela, och ja, men Watkins har sett het ut, så att jag tycker att, och det är också en ganska tacksam prisbild, mid-price-anfallare som är relativt lätt att nå till, skulle jag säga. Så Watkins kändes rätt så given. Sen vem man skulle komplettera med, ja, men där finns det ju lite olika möjligheter. Jag har valt det populistiska valet, Alexander Isak. Han gjorde ju sina baljer här nu, fått lite självförtroende. Får han behålla sig skadefri här, så tror jag att han kommer få spela en hel del. Han är väl känns som en sån här lite stimspelare. Kommer han in i det liksom och börjar liksom verkligen hitta nätet, tror jag, då kan det rassla rejält. För att det jag har sett av Newcastle, så har han ju bränt en del lägen också. Och börjar han verkligen hitta målet, så tror jag att det kan lossna rejält. Han har ju liksom potentialen, och lite som många andra av de rekarna jag lyft den här veckan, så är en spelare som har väldigt mycket liksom inneboende potential i sig. Så jag tycker att Watkins och Isak känns som två roliga anfallsrekar den här veckan, med beaktande på Game Week 32.
Mm. Stefan, har du två anfallare till mig?
Ja, jag har samma som Fredrik här faktiskt. Så att Watkins tycker jag känns given. Isak är väl lite mer tvek på. Men jag tycker det finns, alla de här mid-price-anfallarna finns det tveksamheter kring. Nu var väl Havertz lite tveksam i Chelsea. Det finns även Joao Felix där. Men jag menar, vad spelar Chelsea för egentligen i ligan? Det kommer vara fokus på Champions League. Och det gillar jag inte riktigt. Så att jag är nog nöjd med enbart ha Chilwell från Chelsea, och sen annars någon som skulle kunna flyga högt men som där platsen kanske lite mer osäker, det är ju Iheanacho i Leicester. Men nej, jag landar ändå i Isak. Jag tror att han kommer ha mycket speltid här, och ja, dubben är väl vad den är. Newcastle kan mycket väl vinna båda matcherna, de kan torska båda matcherna också, så att det är lite gamble där, men han känns ändå som ett solitt val, och ja, fina matcher och en till dubbel sen längre fram gör att det är kul att äga en svensk också, som Fredda var inne på.
Då finns Victor Nilsson Lindelöf i Manchester United. Men Stefan, du ska sluta och prata ner min Havertz-rek. Havertz är en av mina anfallsrekar. Chelseas dubbel här i 29an med dubbla hemmamatcher mot ett Aston Villa och ett Liverpool, där defensiven inte är vad den har varit tidigare säsonger, gillar jag. Följt av Wolves borta, Brighton hemma i 31. Och sen så har man ju free hitten i 32an då, i det här läget som jag har kollat på. Jag tycker det är ganska bra spelschema. Havertz gulflagg förväntar mig försvinna, lite sjukdom. Det kommer han skaka av sig, precis som Sven Bottman och sådär. Jag har väldigt svårt att se att han ska missa. Havertz straffskytt för Chelsea. Jag tycker Havertz är bra. Sen ska jag säga så här, att det är anledningen till att till exempel Kane sitter kvar i mitt bygge, eller en av anledningarna trots att han har singelmatch, det är för att ingen av de här anfallarna lockar mig supermycket. Hade det varit så att Newcastle hade fått sin dubbel bekräftad i 31 mot Brighton, men då hade Isak varit till och med intressant att ta in redan här i 29an för min del. Nu blir det inte så intressant, och då jag tycker man får gräva lite efter, försöka hitta intressanta anfallsrekar just nu. Just nu vill man göra byterna på andra positioner, i alla fall jag. Men jag ska hitta två rekar, så Havertz är den ena, och så har jag lite snackat ner Isak som ni andra har rekat också. Men han letar sig också in. Tycker inte att han är superintressant, men jag tycker ingen anfallare riktigt är det just nu. Och anledningen till att jag är osäker på hans speltid i dubblar. Kommer han verkligen få dubbla starter? Jag är inte helt säker på det. men det kanske kan vara värt att chansa på. Och när han får starterna och Wilson sitter bänk, då förväntar vi oss också att han ska ta straffarna för Newcastle. Vilket är rätt tacksamt. Så båda mina anfallsrekar tar straffar. Och ja, det är aldrig dumt, speciellt inte när det kommer till dubbelmatcher. Newcastles spelschema ser också riktigt, riktigt bra ut om man liksom drar ut det hela vägen till 38, tycker jag. De har förvisso liksom Arsenal kvar att möta hemma på St. James's, men någon sån match får man väl räkna med. Men jag tycker att spelschemat är riktigt bra. Så det är mina anfallsrekar. Går vi vidare till en kaptensdiskussion för Double Game Week 29, så har vi en deadline på lördag klockan 12.00. City-Liverpool sparkar igång allting och ja, det är, jag antar att du sitter bänkad, Fredrik.
Ja, bakom en soffa kanske. Nej, men det känns ganska lugnt faktiskt inför den matchen. Jag vet att jag nämnde det när vi poddade förra veckan att Liverpool går ju in helt utan press. Den sång man har gjort, så det är ingen som förväntar sig någonting. Vinner City med 3-0, ja, men då är det väl det man hade förväntat sig. Jag kommer vara asförbannad om det blir så, men det är en annan sak. Jag tror att Liverpool har bra chans att skrälla, men jag tror ändå att det är ganska obekväm match. Tidiga matchen för City på ett halvt tomt Etihad. Jag tror inte att det bara är att gå in och städa av det där för Man City. Inte. Och det ska ju definitivt inte hinna bindlar här i något av de här byggena. Det är en sak som är klar.
Nej, och Haaland eventuellt frånvarande. Ja, så att så kan det vara. Kollar vi då, ja, deadline blir ju 12.00 på lördag, så se till att göra era byten innan dess och sätta kaptensbindeln på den ni vill. Jag tror att väldigt många kommer vända sig mot en mittfältsbindel den här gameweeken. Vi har United-gubbarna i Rashford och Bruno som är väl de hetaste i United. Vi har Brighton-mittfältarna där McAllister, Marsh och Mitoma är de hetaste kanske, men där det finns vissa frågetecken både kring Mitoma och McAllister till speltid. Kommer de få 180 minuter efter sina långa flygresor? Inte jätteenkelt. Och så har vi ju en James Maddison som såklart ska nämnas. Leicester har Palace borta, Villa hemma. Så jag tror att det är väl där någonstans vi kan snärja av diskussionen om bindel, tänker jag. Håller du med mig om det, Stefan?
Ja, nej, men för min del så sitter den nog på Maddison eller Solly March. Så långt har jag eller eventuellt Bruno också. Det är de tre gubbarna som det står mellan för mig.
Och då är det ju där man ska sätta binden. Då ska jag egentligen inte säga någonting. Jag är ju mer inne på United. För mig står det nog mellan Rashford och Bruno Fernandes att sätta binden på. Men det betyder ju att det är förmodligen Marsh eller Maddison om Stefan nämner det. Fredrik, hur resonerar du kring binden?
Helgardera mig från era spaningar. Så att bussbinden just nu sitter på Rashford. Och blir det så att jag gör bytet Sarabia till Maddison, så känslan är att det blir en Maddison-bindel. Om jag ändå ska chansa lite på att gå utan bench boost, kan jag lika gärna chansa med en rolig bindel. Och det kommer att vara ett betydligt högre effektivt ägande på Rashford. Så att de poängen kommer inte vara lika mycket värda om de cashas in. Utan det blir mer liksom ett cover pick. Alltså att man säkrar upp. Och ja, som sagt, bussbinden sitter där. Jag tycker att Rashford är kanske det bästa alternativet. Men Maddison känns som ett roligt val. Och är det någon vecka, någon game week på hela säsongen man ska bindla James Maddison, så känns det som att det är... Det är den här veckan. Så att, blir det Sarabia till Maddison så som det är tänkt, så lutar det mot en Maddison-bindel till slut ändå.
Stefan, den här veckan, det är inget supergivet kaptensval, utan vi har några stycken. Vad tror vi då? Är det Rashford som kommer ha högst effektivt ägande?
Ja, men det tror jag. Han är väl tyngst ägd. De här andra gubbarna vi pratar om är inte speciellt tungt ägda, så de kommer ju aldrig få en hög EO. Utan det är nog tveklöst Rashford som kommer ha högst. Jag är bara orolig för den där första matchen. Jag vet när Arsenal mötte Newcastle, det var liksom ingen rolig tillställning. Newcastle kommer ju liksom försöka få ner speltiden under 50 minuter i den där matchen. Och, ja, det blir väl 0-0 eller 1-0 till något utav lagen. Så att, jag tror inte att det blir jättemycket mål i den matchen. Och därför tror jag väl att det finns mer att hämta. Sen Maddison är... Det kliar i fingrarna, men samtidigt litar man inte på Leicester fullt ut. Mm. Då litar jag heller, eller jag litar egentligen mer på Brighton. Men det känns också som en stretch att börja bindla Solly March. Jag hade hellre bindlat Mitoma. Känns som han har varit hetare, men ja, det är väl lite gubben i lådan på båda de där. Så att, det lutar åt Maddison nu när jag pratar om det. Det hör jag lång väg.
Ja, Brighton har ju Brentford hemma först på lördagen och sen Bournemouth borta på tisdagen. Så det är de matcherna. Den här gameweeken då, den double gameweek, löper ju hela vägen fram till onsdagen då United Brentford och West Ham Newcastle avslutar allting på onsdagskvällen. Ja, det känns som att det är ganska öppet för flera utav oss, och det kan vara så att binden kommer flyttas runt lite precis innan deadline, och såklart hamnar den rätt för Stefan och fel för mig i alla fall. Det är det enda vi kan vara helt säkra på.
Det är sen gammalt.
Yes. Går vi till lyssna frågorna så tror jag vi har avhandlat ganska många utav dem när vi pratar veckans punkter och rekommendationer och sådär. Men vi kikar in i dem. Det har varit en hel del frågor om benchboost. Det är Robin Aronsson, Fritjof Lindström, Mattias Hallberg. Alla de har frågor kring Arsenal-gubbar. Robin Aronssons fråga i alla fall. Han sitter med White, Saka och Martinelli från Arsenal i sitt lag. Undrar om man ska ta ut någon denna omgång till förmån för någon som har dubbel. Då han tänkte dra sitt benchboost. Och de tre samt Håla när de enda spelare han har som har singelmatcher. Även Fritjof och Mattias sitter med tre Arsenal-spelare på bänken. Undrar om det är värt att få in fler dubblar. Liksom. Och alltså, lite om det är värt att ta ut dem för att få in fler dubblar handlar ju om man har free hit. Har man inte free hit kvar så hade jag nog dragit bench boost med liksom, tre Arsenal-spelare. Eller i alla fall två utav dem kvar. Så resonerar i alla fall jag. Men Stefan, om vi går på Robins fråga där. White, Saka, Martinelli sitter han med. Hur hade du resonerat?
Ja, jag hade prioriterat White först och sen Martinelli sist Saka. Saka är den jag tycker man kan behålla resten av säsongen. Men det här byggs ju helt och hållet på att man har free hit och trycka av i 32an. Har man inte det, då tycker jag att Leeds, West Ham och Southampton, de kommande, liksom, tre utav de kommande fyra, det är bra matcher. Inget utav de lagen har sett skräckinjagande ut direkt. Sen ska man åka till Anfield och där har liksom Liverpools försvarsspel inte sett jättevast ut. Så det finns offensiva poäng om Arsenal gör det bra i en sån match också. Jag kan väl också tänka lite på att Liverpool då har mött City och Chelsea borta samma vecka. Så att det blir tredje matchen och säger, som Fredan var inne på, att det blir två torsk mot City och Chelsea. Ja, men vad har de för motivation då i att möta Arsenal när de dessutom troligtvis kommer vara lite tröttkörda efter två tuffa matcher. Jag tror att det finns ett case. Eller det finns absolut en risk med alla som byter ut sina Arsenal-gubbar nu att låta gå 3-4 veckor, så kanske man har tappat en del på det.
Däremot så är det så att man har free hit kvar, så tycker jag att det är väldigt märkligt att sitta kvar med trippelt Arsenal i en benchboost.
Så är det absolut. Så är det absolut.
Då skulle jag vilja attackera lite hårdare. Sen Robin där som sitter med Ben White, det kan vi ju nämna. Tomiyasu är ju out här, så att hans plats känns väl säkrare än någonsin, va?
Ja, den är stensäker.
Så där finns inga reservationer. Sen så har vi målvaktsfrågan. Den har vi pratat. Både David Cederström och Fernando Torres Lovers. Och de sitter med Ward och undrar, är han petad? Jag har De Gea Ward, skriver David. Jag tänkte spela benchbus. Ska man ta ut Ward och sätta in någon ny eller chans att ha någon kvar? Fredrik, är det Iversen du vill slå ett slag för här eller?
Ja, men det kanske är det ändå. Jag tycker absolut att om man ska spela benchboost så ska man ju ta ut Ward. Om vi inte får några signaler på att han har tagit tillbaka handskarna, vilket jag har liksom väldigt svårt att se, så känns det ju nuts att trycka av ett benchboost med honom i bygget. För det känslan är ju just nu att det blir inga spelvända minuter från honom. Och då gör ett byte och få in en keeper som har två matcher, det känns som en no-brainer. Det är två blanks, så har du ändå plus minus noll på den här minus fyran om det är liksom ett byte som kostar. Sen som sagt, det är hela tiden då att väga in, har du free hit kvar till 32an eller inte. Det måste spela roll när du väljer keeper att byta Ward mot, förutsatt då att du har till exempel Kepa som inte har match i 32an. Så att alla de här valen, så gäller det att tänka ett steg längre. Okej, hur ser mitt bygge ut? Vilka chips har jag kvar inför till exempel 32? Hur kommer jag vilja spela den keepern jag tar in? Är det bara för benchboosten 29an som ska sitta bänkresten? Ja, men då är ju givet sig ganska tacksam, billig. Om man jämför med att plocka in en Pope eller någon som tar upp en Newcastle-plats och ska sitta och kosta pengar. Sådär. Men man kanske har tänkt att växla om. Det finns många olika tankar. Så att det är väldigt... Det är en fråga med komplext svar, för det spelar väldigt stor roll hur just ditt bygge och dina dragna chips ser ut. Så medskicket blir ju mer liksom att ta med de variablerna i beräkningen.
Stefan, en annan målvaktsfråga då. Henrik Jonsson, han spelar benchbus i 29 och free hit 32. Han har en dubbel målvakt i Raya här för 29an, men undrar om det kan vara värt minus 4 för att byta honom till Iversen för att få en bättre dubbelmatch här i 29an och kanske framförallt spara pengar resten av säsongen. Han har även Kepa i mål, så Iversen kommer bara användas i 29an.
Nej, jag hade aldrig dragit minus för det bytet.
Nej, det hade inte jag heller. Målvaktsbyten är ju sådär generellt, och så har du en dubbel målvakt i Raya. Så jag tycker att är det så att man har en Sanchez eller en Ward, ja, men då är de där minuspoängen befogade för en benchboost, precis som du nämner, Fredrik. Men har man Raya? Nej, absolut inte. Tycker inte jag. Vi har andra frågor som inte bara rör benchboost. Christian Tiveskog undrar hur skadeläget ser ut för Rashford och Botman. Är det läge att byta ut Ward? Undrar han också, det har vi väl pratat om. Men skadeläget är väl bara att säga invänta presskonferenser. Och som sagt, det är väldigt skillnad på liksom Botman. Det är ganska många som är så här, de har haft någon förkylning eller liksom någon lättare sjukdom. Såklart ska man liksom invänta och höra om de liksom har lyckats skaka sig av det, men jag tror att de allra flesta kommer ha gjort det. Det är ändå liksom, ja, men det är anledningen till att de får gula flaggan är för att de missade sista landslagsmatchen på grund av någon sjukdom, och det är liksom en vecka, det brukar de kunna skaka av sig i de allra flesta fall. Har man fått någon liksom smäll eller som jag tror Håland rör sig om någon ljumske, va? Då är det ju lite annorlunda, men det är ju bara att avvakta presskonferenser. Vi kommer få information, så att invänta det. Jag har ingen direkt lina till Uniteds fysioteam och vet hur det ser ut för Rashford. Samtidigt så drog väl han till New York direkt liksom i när landslagssamlingen var. Och det tror jag kanske inte han hade gjort om liksom benet har gått av, utan det är någon liksom mindre känning. Så att jag har ganska stora förhoppningar att den flaggan kommer plockas bort här närmare deadline och när presskonferensen har varit. Fredrik Jonas Lindeblad Donnerhag vill höra vår syn på en Benrahma. Du rekade ju Bowen, men Benrahma, där har vi en annan West Ham-mittfältare som är billigare då än Bowen.
Ja, väldigt mycket billigare. Det är väl en 2,5 miljoner eller någonting som skiljer. Ja, Benrahma, jag vet inte. Tycker att speltiden har väl varit så där till och från. Både för honom och Paqueta och de här andra. Och Declan Rice känns ju så där liksom. Även om han har tagit en hel del poäng så... jag vet inte. Jag tycker att, som sagt, jag var inne på det i rekan, att West Ham är ett fint schema. Jag vill in, men det är svårt att hitta in alltså. Och jag är inte jättesugen på någon av de här billigare mittfältarna, utan då tycker jag det finns andra alternativ. Utan då är det liksom den höga potentialen i Jared Bowen som jag kan tänka mig att gambla på. Kanske en Danny Ings i anfallet där. Men nej, inte ens där. Inte ens så långt vill jag sträcka mig. Utan nej, jag håller mig till Bowen i West Ham. I övrigt så tycker jag att det finns andra billiga mittfältare från andra lag. Så att jag skulle passa på Benrahma. Det känns som ett riktigt långskott. Då ska det vara att man jagar en miniliga och har liksom absolut ingenting att förlora. Jag förstår tanken utifrån West Hams fina schema. Men ja... ja, som en riktig, riktig gamble kanske. Men finns möjligheten i bygget att gå Bowen istället? Nu är det väldigt mycket pengar som skiljer. Men beroende på vem man har tänkt att ta ut, så tycker jag Bowen känns som ett bättre val.
Mm. Sista frågan kommer från Hampus Anestam och går till dig, Stefan. Och jag är väl inne på att det är lite samma svar som Henrik Jonsson, som undrar om det var värt att ta minus för att byta ut Raya. Han undrar om det är värt att ta en minus 4 för att byta ut Rico Henry. Han har Raya och budget upp till 5,5.
Nej, det tycker jag inte. Alltså, jag tycker att det finns relativt få backar som känns liksom jätteintressant det här i 29an. Det är klart, har man inte... Det skulle kunna falla väl ut om man byter in en Chilwell eller Shaw om man inte har dem. Lite närmare påtryck av det bytet än målvaktsbytet i alla fall. Men jag hade nog avstått ändå.
Mm. Ja, jag är också inne på det. Att det är lite svårt. Dessutom nämner en budget på 5,5. Chilwell går väl på 6,0. Kan jag göra det?
Ja, 5,9 eller något sånt där i alla fall. Men han har råd med Shaw.
Shaw har han ju råd med.
Ja, men där finns... Alltså, Shaw är inte... Han är bra, men det finns fortfarande risk att han inte spelar båda matcherna till exempel.
Nej, jag tycker inte. Alltså, hade det varit ett gratisbyte och göra Rico Henry till Shaw, men det hade varit en annan sak. Men just de här minus 4 vet jag inte riktigt. Även om det är en bättre spelare att äga över tid, så är det ingen som är så här helt klockrent som man vill plocka in, är min känsla. Det var allt för den här veckan. Stort tack för att ni har lyssnat. Och kom ihåg att om ni vill vara med och stötta oss, så gör det. Bli Patreon innan sista mars. Få vara med om utlottning utav Superklubbspel, presentkort hos Nakata och hos Unisport Store. Ja, senast sista mars är det som gäller. Patreon.com/svenskafpl. Stort tack för att ni har lyssnat. Ha det bra!
Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.